Podplay.
Vi kör med en gång.
Ja.
Och du vill inte ha lurar?
Ja, jag kan ha lurar.
Nej, det behöver du inte om du inte vill. Alltså. Nej, skit i dem om du känner dig bekväm utan. Så.
Eller ska vi köra dem?
Ja, kanske. Du får göra precis som du känner faktiskt.
Oj.
Var det högt? Mm. Om du följer sladden här så kan du skruva ner om det känns för högt. I sån här disco-studio.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Så, Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Välkommen till Halv tre.
Tack så mycket.
Ja, du, vilka långa dagar du har och vad liksom fullspäckat det är hela tiden.
Jo, men det är klart, så är det. Dels är jag statsminister och så är det ju valrörelse ovanpå det.
Om du då jämför valrörelsen den här gången jämfört med 4 år sedan när du inte var statsminister, vad är det för skillnad?
Men det är klart, i en valrörelse är det ju extra fokus på partiledarna, så att det är ju mer utfrågningar och fler debatter och dueller.
Mm. Vilken ism tillhör du?
Vi är ju socialdemokrat.
Så är det socialismen då?
Det beror på hur man... Alltså så här, är ju demokratisk. Alltså vi tror ju... Socialism är ett ord som är mycket vidare än socialdemokrati, så jag brukar inte använda det ordet.
Okej. Okay. Kan man förklara det med några enkla ord?
Ja, vi socialdemokrater strävar ju efter ett jämlikt och välmående samhälle där alla människor som bor och lever i Sverige ska ha goda förutsättningar att kunna växa, utvecklas och leva ett gott liv. Ett samhälle som håller ihop.
Hur tycker du tonen har varit i årets valdebatt?
Fruktansvärd.
Varför?
Men det är väldigt högt tonläge. Jag pratade med min företrädare Göran Persson så sent som igår just där. Han sa att tonläget är nog helt annat än när han var statsminister.
Jag träffade Maud Olofsson för några veckor sedan och hon sa samma sak. Det var tufft redan på den tiden, men i år är det så mycket personangrepp. Hon är orolig för att yngre människor ska våga börja med politik när det är på det här sättet.
Ja, just hon är från Centerpartiet. Jag menar, just Annie Lööf har ju fått utstå enorma hatkampanjer. Hon har kallats för landsförrädare och som betalas av Sverigedemokraterna.
Vem var du när du var tonåring?
Jag hade roligt med mina kompisar och pluggade mycket.
Ja.
Hon var aktiv i SSU.
Jag blev så förvånad för jag såg att du hade ett strålande betyg och så plötsligt var det en tvåa. Så tänkte jag måste ta reda på vad det var en tvåa och då blev jag ännu mer förvånad.
Det var i idrott.
Ja, inte det är jättekonstigt med tanke på att du faktiskt var en väldigt duktig simmare.
Mm. Jag var inte så förtjust i idrottsundervisningen i skolan så att, det är bara ärligt att säga, jag var inte alltid där.
Skolkade du?
Ja.
Hopp. Men ändå, du var ju en idrottstjej.
Ja, så jag idrottade mycket. Ja, men... Så jag var nog duktig när jag var där.
Precis. Men du var riktigt bra i simning, låt oss säga det.
Ja. Ja, jag vann ju ungdoms-SM 2 gånger.
Precis. Norsi var ju här. Mm. Hon är ju också för detta simmare, vet inte om du har koll.
Ja, det vet jag.
Ja. Och hon sa att hon utmanar dig på 100 meter fritt.
Då utmanar jag henne på 200 meter bröstsim.
Mm. Hon tänker inte ta den här utmaningen förrän ni sitter i regeringsförhandlingar, säger hon. För då kanske hon kan få ett övertag. Det är hennes strategi, vad tror du?
Jag tror att på 200 meter bröstsim får nog göra ett övertag.
Ja. Sen läste jag att du har hållit på med gymnastik också.
Mm.
Och bröt foten.
Ja, precis.
Det är väldigt märkligt det här, för du och Norsi har simmat. Mm. Och det betyder att du och Ulf Kristersson har hållit på med gymnastik.
Just det.
Ska han utmanas nu då?
Jag kan gärna utmana honom i simning.
Jag tror han föredrar gymnastiken då. Men,
ja. Ja. Men det är roligt att ha med sig. Jag har varit gymnastikledare i många år nu, i vuxen ålder. Det är väldigt roligt.
Du har varit det, ja?
Ja.
Ja, men något av dina barn håller väl på med?
Båda mina barn har hållit på med gymnastik, så att jag har varit tränare. Mm.
Hur var det att vara tränare för sitt egna barn? Hur funkar det?
Det funkar bra. Det är många i en trupp, så att det är ju inte så liksom one-to-one träning, utan man träffar ju alla barnen verkligen.
Annie Lööf, hon föreslog ju häromveckan då en samlingsregering, Socialdemokraterna och Moderaterna. Är det möjligt?
Jag tycker inte att vi i det här läget ska utesluta någonting, men det är inte mitt förstahandsalternativ på något sätt. Men vi är i en väldigt allvarlig situation med Rysslands militära krig i Ukraina. De har ju nu ett energikrig mot Europa med höga gas- och elpriser i hela Europa, påverkar ju även Sverige, även om ju vi inte använder så mycket rysk gas. Så att, och så en nedgång i världsekonomin ovanpå det. Så att det är klart, i ett krisläge så då behöver ju landet styras.
Och då blir Annie Lööf statsminister då?
Om man tittar runt omkring i världen, om det är flera partier i regeringen, så brukar det vara det största partiet som har statsministerposten.
Hur kommer du känna ifall ni förlorar valet?
Jag kommer naturligtvis vara oerhört bekymrad över vart Sverige tar vägen då. Och om vi pratar tonläge tidigare, så inte minst då när Sverigedemokraterna ju har fört hatkampanjer mot enskilda politiker, de har trollarméer, de har anställda på sitt partikansli som ju har trollarméer som riktar sig mot unga klimataktivister. Mm. Och det är klart att allt det där legitimeras ju om en regering, om de antingen sitter i regeringen eller har tjänstemän i regeringskansliet avgörande inflytande. Det är jag väldigt bekymrad över. Också tonläget blir mot människor som kanske har ett annat ursprung eller en annan sexuell läggning. Eller mot kvinnor generellt.
Mm. Alltså alla partier verkar ju ha någon form av svans som far lite bakom dem och grejar ute på internet. Alltså vilket ansvar har du som partiledare för att hålla ordning på Socialdemokraternas svans?
Nej, men det är klart att man har ett ansvar. Och det handlar ju också om hur man själv uttrycker sig. Men Sverigedemokraterna är ju, vad jag vet, det enda partiet som har liksom trollarméer som organiseras från partikansliet, och har ju också en egen mediekanal som ju driver direkta hatkampanjer mot kvinnliga politiker i Sverige.
Kan du i något läge tänka dig att släppa in Nooshi och Vänsterpartiet i regeringen?
Jag har ju sagt att det enda som jag utesluter, det är ju att samarbeta eller samregera med Sverigedemokraterna. I övrigt så tycker jag att svensk politik behöver fler öppningar och färre låsningar. Och jag kan ju beklaga att Ulf Kristersson, Johan Persson och Ebba Busch har liksom valt att surra fast sig vid Jim Åkesson snarare än öppna för samarbete med mig och andra partier.
Men om du då väljer att släppa in Annie Lööf, då kan inte Nooshi vara med?
Ja, så här. Nu ska ju svenska folket säga sitt först i valet. Och sen så är det ju upp till oss som blir folkvalda att ta ansvar för valresultatet. Och vi socialdemokrater har ju visat att vi är beredda att förhandla och samarbeta med olika partier för att Sverige ska kunna få en regering. För det behöver vi. Inte minst i det här läget med kriget i Ukraina och en tuff vinter som väntar oss.
Varför föredrar du Annie Lööf framför Nooshi Dadgostar?
Jag tycker att båda är bra politiker, och jag har haft bra samarbete med både Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men jag tycker det är lite bekymmersamt att Vänsterpartiet ju nu har haft riksdagsledamöter under sommaren som har suttit och viftat med flaggor från terrorstämplade organisationer. Mm. Det bygger inte regeringsduglighet.
När jag talade med Nooshi om just den händelsen, så sa hon att det är bara ett svepskäl att du använder det för att du egentligen inte ville prata sakpolitik.
Jag har ju pratat massa sakpolitik med Vänsterpartiet nu senast när vi tillsammans lyckades få igenom en höjning av pensionen för de 1 miljon svenska pensionärer som har den lägsta pensionen.
Anser du som Ygeman och Hultqvist att SD utgör en säkerhetsrisk?
Det går ju inte att blunda för det faktum att det finns Rysslands kopplingar i Sverigedemokraterna, att de också haft personer som haft Rysslands kopplingar i försvarsutskottet i Sveriges riksdag, och att Jimmy Åkesson ju nu på våras inte kunde välja mellan president Biden och den man som nu ju bombar sönder Ukraina, har ett energikrig mot Europa som gräver djupa hål i svenska hushållsplånböcker.
Vilka samtal har du i så fall fört med Säkerhetspolisen Säpo om det här?
Säkerhetspolisen följer naturligtvis utvecklingen hela tiden i svensk politik. Men det är klart det är en väldig skillnad om Sverigedemokraterna skulle hamna i regeringen eller ha tjänstemän på regeringskansliet. För där finns ju väldigt mycket säkerhetsklassad material som inte bör spridas till främmande makt.
Men om nu SD är en säkerhetsrisk, anser du att de inte borde få vara med då när utrikesnämnden träffas till exempel?
så fungerar ju inte Sverige, utan där är ju alla partier är ju med i utrikesnämnden, och jag menar, när vi kallar in alla partier till olika samtal så är ju alla partier med. Men det är klart det är en väldig skillnad mellan det och att ha tjänstemän i det löpande arbetet i regeringskansliet eller sitta i regeringen.
Mm. Hur blir du när du blir riktigt arg?
Arg?
Blir du rejält förbannad eller? Kastar du saker eller skriker du eller? Knyter du näven i fickan eller vem är du?
Nej, jag är nog brukar vara tydlig. Jag är ju tydlig, och det är också när jag är arg. Men sen kan ju där, inte helt sällan att med, bland kvinnor, att det där misstolkas. Att kvinnor som är tydliga kan ibland uppfattas som arga.
Jag såg att du på Facebook i samband med din sons gymnasieexamen skrev: innan jag blev förälder så såg jag på åren med barn som en period man skulle ta sig igenom. Så korkat av mig. Vad tänkte du där? Vad menade du?
Ja, men jag tror innan jag fick barn så tänkte jag nog att det var liksom jobbig period, men att man ville ha barn för att man liksom ville ha dem när de var större. Men sen när man fick barn så har ju liksom varje dag verkligen varit en glädje och en njutning. Ja. Och jobbigt också såklart ibland.
Men så du upptäckte att du gillade yngre barn också då?
Ja, jag hade nog inte riktigt fattat hur mycket man skulle älska den där lilla varelsen redan från början.
Apropå familj, din pappa betyder väldigt mycket för dig. Hur ofta pratar du med honom fortfarande?
Med pappa? Mm. Jag pratar ju inte med honom, men jag tänker ju mycket på honom. Han finns ju närvarande på ett fint sätt. Och inte minst när det är något med... Händer något med barnen, alltså när man tar gymnasieexamen eller tog körkort eller så, då önskar man verkligen att han hade kunnat få vara med och uppleva det. Mm. Både för honom och för dem såklart.
Min pappa, han gick bort för 2 år sedan. Och han var lite lik din pappa, tror jag. För min pappa körde mig till alla bordtennismatcher, alla tennismatcher, alla fotbollsmatcher. Och jag har förstått att din pappa var också en sån pappa som verkligen var med i det. Som var viktigt för dig.
Nej, verkligen. Han skjutsade till träningar, han skjutsade till tävlingar. Man får ju också mycket tid att prata med varandra när man sitter där i bilen. Och sen så sportade vi en hel del tillsammans också och åkte längdskidor. Så att vi stod varandra väldigt, väldigt nära.
Och så får han då en diagnos, 56 år gammal. Alzheimer. Hur kändes det? Hur funkade det?
Alltså där var ju, diagnosen blev ganska odramatiskt eftersom det satte ord på någonting som vi ändå, det vi hade ju förstått att något var fel, och då fanns det ett ord som man kunde sätta på det. Så sätt var kanske själva diagnosen ingen dramatik, utan det var ju perioden innan när man märkte att han förlorade förmågor och inte visste vad det var.
Är du rädd? Eftersom Alzheimer till viss del, man vet ju inte allt än, men är ärftligt, blir du rädd? Att du ska få samma.
Jag ska inte säga att det är inget jag går och oroar mig över, men jag är ju medveten, jag lever ju mitt liv medveten om att jag har en förhöjd risk. Och då ska man ju äta bra, man ska sova, träna och inte stressa.
Det var
och
just
jag
det
lever
sista
då inte, eller det sista lever jag ju inte i enlighet med. Jag försöker sköta mig på andra sätt.
Jag har haft vänner som vars föräldrar har fått Alzheimer, och det har ju varit väldigt tufft för dem, för att man känner ibland inte igen sin förälder. Det hör man ju från människor som lever med någon som har fått Alzheimer också. Hur var det för dig? Hur var det för er?
Nej, men det var väldigt, väldigt skönt, för pappa var sig själv hela tiden, också när han, även när han liksom inte kunde prata längre. Så han var hela tiden min underbara, fantastiska mamma. Men sen det är klart, det var ju
din underbara, fantastiska
pappa. Min underbara, fantastiska pappa. Men det är klart, det var ju framförallt väldigt tufft för mamma. För hon jobbade ju heltid och skulle samtidigt ta hand om honom. Men vi fick ju också ett otroligt stöd från samhället. Det var ju precis som man vill att det ska fungera i Sverige med välfärden. Så när vi var som allra skörast, då fanns verkligen välfärden där till för oss, som vi kunde luta oss mot och få stöd. Både i form av dagaktivitet i pappa, ett boende sen när man är äldre, men också såklart samtalsstöd för både mamma och mig.
Jag tänker på det, att han var ju ändå levande men inte där. Alltså den känslan måste vara jätteknepig, eller?
Nej, men jag tyckte inte det, därför att att vi älskade varandra, det kan man kommunicera via ögonen. Och även om man inte kunde prata så kan man ju titta på varandra och kramas. Så att jag kände i alla fall som att vi hade en väldigt nära kontakt hela vägen tills han dog.
Det såg ut som du fick nästan att du blev rörd när du...
Ja, men det är klart jag blir rörd när jag pratar om pappa. Det är oändligt sorgligt. Men kanske framförallt blir jag rörd för att jag tänker på hur mycket jag älskar honom.
Fortfarande?
Ja. Ja.
Ge mig något råd. Jag tänker på min pappa i stort sett dagligen.
Mm. Ja, men det är väl fantastiskt.
Nu blir du rörd.
Ja.
Nu kommer jag också bli rörd. Ja. Bara för det. Ja.
Nej, men det är väl fantastiskt just att man gör det. Därför att allt det han gav mig finns ju där i mig varje dag, hela tiden. Och betyder väldigt mycket för den människa jag är idag. Så på så sätt så finns ju han i mig hela tiden. Med alla fantastiska, fina värderingar som han hade. All den kärlek som han stod för. Både mot mig men också mot andra människor.
Du, hur är det med din man? Man ser sällan honom.
Ja.
Tycker han inte om att synas?
Nej, han vill vara... Det är ju jag som är en offentlig person och han har ju inte valt att inte vara en offentlig person på det sättet.
Ja, Rickard Friberg.
Exakt.
Ja. Nu tolkade du bort en tår.
Ja, en kärlekstår. Ja. Jag kan bli rörd när jag pratar om min man också.
Alltså det också. Jag hamnar i alla de här ämnena. Så jag ska sitta och gråta här inne. Det var inte riktigt meningen, förlåt. Ja. Nu ska jag gå tillbaka till politiken. Ska vi ta lite ja och nej-frågor?
Ja.
Mm. Ska vi tillåta fri abort i Sverige?
Ja, som vi tycker dagens abortlagstiftning är bra, ja.
Ska vi höja skatterna?
På de som är de allra rikaste och har de största förmögenheterna vill vi att de ska vara med och bidra till nu när vi ska bygga ut försvaret, för det kommer kosta en del.
Är Sveriges Radio och TV viktigt?
Absolut.
Har du en för hög månadslön idag?
Ja.
Är Putin en krigsförbrytare?
Ja. Så här, det ska ju dömas i internationell domstol, men han är ju ansvarig för ett illegalt och brutalt krig i Ukraina.
Sorterar du soporna?
Ja.
Ska vi kunna köpa vin på ICA?
Nej.
Vet du vad ett halvt kilo smör kostar?
Mycket.
Blir Donald Trump president igen?
Nej, hoppas jag verkligen inte.
Är lantisar smartare än stockholmare?
Jag tror smarthet inte utgår från geografi.
Ska kulturen bekostas av privata medel?
Också.
Bör antalet riksdagsledamöter bli färre?
Nej.
Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod?
Ja, det är inte upp till mig utan till partiet. Men jag står till förfogande.
Är det svårt att svara ja eller nej?
Nej.
Har du någonsin...
Ibland. Så är det. Frågor är ju svåra och komplexa av många dimensioner. Och då är det svårt att svara ja eller nej.
Har du någonsin testat droger?
Ja.
Vad?
Jag har provat marijuana.
Hur var det?
Dumt.
Okej, okay. Men är det en erfarenhet du hade velat vara utan eller känns
Absolut.
Det bra?
Absolut. Okay. Ja, det var korkat. Det var dåligt. Jag bodde i Chile. Det är väldigt vanligt där.
I Chile?
Mm.
Jaha, det visste inte jag.
Ja.
Vad gjorde du i Chile?
Jag och min man skrev vår C-uppsats i Chile, alltså examensarbetet från universitetet i Chile, och då passade vi på att bo där och läsa spanska samtidigt och var på universitetet där. Det var en bra erfarenhet.
Nu kommer de strax och lyfter ut dig ur studion här, så jag vill bara fråga, nu är det inte så många dagar som återstår till valdagen, hur tänker du?
Jag är väldigt fokuserad på alla de möten som jag har med människor, och det kommer mycket utfrågningar, så att det är ju full fart, och framförallt så hoppas jag att svenska folket går och röstar, för det är ju det absolut viktigaste. Vi behöver kämpa för vår demokrati. I Ukraina så är det många som kämpar med sina liv som insats just nu för att kunna få rösta i fria och allmänna val, och vi ska ju ta den möjligheten, alla i Sverige.
Tack så mycket för att du tog dig tid, Magdalena Andersson,
tack,
Socialdemokraterna.
Podplay, en del av